Men Göran, vad kul att du ringde till studion. För jag har, jag har Björn Molin sitter här, hörru.
Nej, men hörru du, vilken jävla röta.
Ja.
Vilken lycka för dig att ha en sån fin...
Skicka ditt postgironummer, det där fixar vi.
Vad var det du skulle göra nu, sa du? Skulle du plöja?
Ja, jag ska plöja. Jag har just delat hästen här. Sen ska vi ta oss till plogen.
Jaha.
Ska vi ploga upp ett potatisland här. Sen ska vi sätta potatis. Vi plöjer, sen ska vi harva och sen ska vi göra såna här ådror eller vad det heter.
Vad det heter?
Ja,
men det är underbart att höra. Jo, Göran, det var jättekul att du ville önska nyfiken på med Björn Molin. Hur kom, lyssnar du på radion i Sunne?
Ja, där är jag tvungen att bryta. Det blev en sån lång och trevlig intervju och samtal med mellan Björn Molin och patron där uppe i Sunne på telefon. Så vi måste spara det till ett senare tillfälle och gå direkt in i intervju med Björn Molin här. Välkommen.
Tack så mycket. Det var ju väldigt vänligt av Göran Enestål att vilja vara nyfiken på mig.
Hörru du, hur är det egentligen då med dig för närvarande? För att du kämpar på i politiken, men inte längre i Moderaterna utan i Roslagspartiet.
Ja, Roslagspartiet är ju initialt egentligen... Ja, det kanske redan kan man säga, det är 90% utav de som är med där är ju moderater som är missnöjda med moderaterna här ute. Och i föregående val då skapades ju en moderat lista nummer 2 och med då folk som också var missnöjda, och den brände man ju upp dessvärre, så att då fanns det ju bara en möjlighet till att starta ett nytt parti och driva igång en Rosapartiet ordentligt, och den listan kan ingen destruera. Så att vi har väldigt trevligt där. Vi fick ju 11% av väljarna att stötta oss i första valet vi gick ut faktiskt.
Men Roslagspartiet fanns ju redan då.
Ja, det var ju Bevara Österåker som bytte namn mellan år 2002 och 2006 till Roslagspartiet. Men Björn Rapp då, som var den enda som satt i fullmäktige, de hade planer på att lägga ner det för att det gick dåligt för dem. Men när jag klev in då i Roslagspartiet och vi tillsammans började jobba, Björn och jag och Sven Ragnelid och några till, då blev det plötsligt fart och vi kom ut i tidningarna och blev omnämnda och skrev artiklar och motioner och så. Så att det gick väldigt bra. Vi fick ju som sagt 5 mandat i fullmäktige, 11% av väljarna bakom oss.
Hur känns det nu då inför det kommande valet?
Jag är övertygad om att för Roslagspartiet kommer det gå väldigt bra, för att vi är ju egentligen de enda som har agerat. De flesta partierna säger ju ingenting, utan det är, som jag ser det, så är kommunen väldigt toppstyrd nu utav en liten grupp inom Moderaterna, och det tror jag inte att medborgarna kommer att acceptera, utan de söker sig till någonting och då är det väl lämpligtvis söker de sig då till Roslagspartiet.
Du har ju varit väldigt engagerad i företagarklimatet här ute och hade och fortfarande ha kvar ditt, vad är det heter nu?
Österåkers näringslivskontor. Ja, kommunen la ju ner det kommunala Österåkers näringslivskontor av politiska skäl. Och då startade jag det som ett privat företag. Så att jag har drivit det vidare nu i 4 år.
På vilket sätt gör du det alltså?
Ja, jag hjälper ju företagarna att ordna lokaler och hjälper dem om de har frågor när det gäller kommunen. Jag har ju väldigt god kontakt med tjänstemännen i kommunen efter mina 4 år som kommunalråd. Så att jag hjälper ju företagarna när de har problem och talar om vem de ska tala med och så vidare. Och sen ordnar jag ju lunchmöten varje vecka, har vi kört i, ja det är ju 5 år nu. Till och med när jag var i kommunen, då tror jag det är 6 år har vi kört de här lunchmötena. Och det kommer mellan 25 och 40 stycken varje gång och det är helt kravlöst. Alltså, vi träffas och äter lunch och minglar och folk gör affärer med varandra och hjälper varandra. Och sådär. Sen skickar jag ut då till, jag har ju 1200 stycken företag i mitt mejlregister som vill ha mejl från mig. Så dit skickar jag då inbjudan och påminnelsen då om lunchmötena. Det är de som har sagt sig vara intresserade, och då är ungefär 300 stycken av dem. Och sen när det finns en viktig händelse som mässan som är nu här ute, då skickar jag ut till alla.
Du, om vi då tar ditt första låtval som är lite kul, det är Ove Törnqvist, Dagny. Varför blir det?
Nej, alltså, under Nej, min pappa var ju en gammal, eller han lever fortfarande, men på den tiden var han en riktig gråsosse. Och han sa till mig: Björn, när socialismen tar över, då är det fint att vara vaktmästare. Och därför 1957 efter skolan så stod den annons i tidningen att Dagens Nyheter söker vaktmästare. Och då sökte jag det, och så kom jag in i, då kom en stor jättegubbe framåt med skärmmössa och vita handskar och blanka knappar i Dagens Nyheters entré. Och så sa han, gjorde han honnör, och så sa han: vad kan jag hjälpa till med? Och jag var helt chockad. Jag tänkte, det där måste ju vara farbror Dagens Nyheter, tänkte jag. Och då sa jag lite stammande: jo, jag ska söka jobb som vaktmästare. Och gör han honör igen och säger: den här vägen, det är framtiden, grabben, sa. Och då gick vi och fikade på Tysta Marie. Och då hade just Ove Törnqvist kommit ut med den här låten Dagny. Och den spelade vi ofta där när vi drack kaffe och käkade bullar. Och sen när vi flyttade ut till Österåker här, då gick jag ju med i företagarföreningen som leddes väldigt framgångsrikt och bra av Sixten Samuelsson, som råkade bli släppt med mig så småningom. Men det är egentligen hans fru som Dagny som Ove Törnqvist sjunger om. Så jag brukar alltid säga det: Dagny, när jag kommer i radion så ska jag berätta att det är du som är den riktiga Dagny. Och det, Dagny, om du lyssnar, ska jag tala om, för det har jag berättat för Ove Törnqvist. Och jag lämnar ditt telefonnummer, sen vacker dag ringer han upp.
Ska vi lyssna på den då?
Ja, gärna.
Inte visste vi vad kärlek var, för lilla Dagny kom till stan. Nu sitter vi där och doppar skorporna på kaffesjuan hela dagen. Och alla så ropar vi i kör att Dagny, kom hit och spill. Åh, 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 Dagny, fem droppar till. För i mitt hjärta sjunger trall till vill. Solbrun gick hon mellan våra bord, ja hon var nästan alldeles svart. Vi satt och tryckte på små kärleksord, men liksom kom med i någon vatt. För så fort hon försökte skrek de andra: Dagny, kom hit och spill. Och oh, oh, Dagny, fem droppar till. Hör med detta sjunger trall till till. Vi spelade på gramofonen där och tittade snett upp på varann. Vinerbröna, massarinerna och sockerkakorna försvann. I fyra små feta killar som sjönk Dagny, kom hit och spill. Åh, 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 Dagny, fem droppar till. Hör i mitt hjärta sjunger trall, vill, vill. Allting hade kanske slutat bra om inte Dagny sagt en dag: hejsan älsklingar, nu bjuder jag, och ni får ta vad ni vill ha.
Oj, oj, vad vi ställde upp på grund av
Dagny, kom hit och spill. Åh, 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 Dagny, fem droppar till. Hör mitt hjärta sjunger trall till till.
I saligt rus av hennes vackra ord, vi glömde bort att säga tack. Vi åt och drack så allihopa sprack, och i tapeten sa det smack.
Ruinerna sjunger ännu där om
Dagny, kom hit och spill. Åh, oh, Dagny, fem droppar till.
Det var Dagny. Du blev alltså vaktmästare på Dagens Nyheter och fick lite sug på det här med trycksaker och så. För du, efter mycket andra saker som du gjorde, så blev du skrintryckare småningom, vad jag vet.
Ja, det stämmer. Jag började på ett skrintryckeri i Hägersten, och sen har det gått vidare. Så öppnade jag eget efter några år, och det hade jag ända tills jag blev kommunalråd.
Ja, hur gick det till när du blev kommunalråd?
Jag fick en konflikt med ledningen i Moderaterna här, utan man uttrycker sig lite diplomatiskt, och Jag gick ut i tidningen och sa mina två företag är till salu. Jag ska bli nästa kommunalråd där. Det var 1997 och så säger man inte i Sverige naturligtvis. Så att det med första frågan jag fick så sa de, ja men är du verkligen så smart? Nej, så, men titta på mina motståndare. Jag gjorde faktiskt då Sveriges näst mest framgångsrika personval. Det var bara han nere i Vällinge, Göran Holm, som gjorde ett bättre val.
Men du, sen under den här perioden så var du intresserad av trubadurer också. Hur kom det sig?
Nej, det var egentligen i början på 60-talet. Då skulle ju alla vara trubadurer. Alla skulle dricka rödvin och vara skäggiga och sådär. Och då jobbade jag extra ute i Skälby på ett tryckeri och pendlade mellan Trångsund och Skälby. Och då stannade jag till under Västerbron, utan den andra bron, vad heter den? Under Tranebergsbro låg Vispromen Storken. Och just där uppträdde ju då Cornelis Fresvik och Fred Åkerström. Det var väl där hon började sin karriär överhuvudtaget. Och då tänkte jag att då ska jag lära mig någonting sånt här och sjunga på festerna. Så att då lärde jag mig två låtar. Först åker jag i Lundgrens begravning och den är oändligt lång och den har jag förstört många fester med och sjungit. Och så, som i Sverige så glömmer man en rad hitan och dita. Och sen då sa min fru, du måste lära någon som är kortare. Och då lärde jag mig att spränga Kalle Wahlgrens gamla häst. Och den är visserligen kortare men inte tillräckligt kort. Men jag tyckte just den här åker i Lundgrens begravning tycker jag var fantastisk. Den hade jag som vaggvisa till min son Thomas som är född 64. Ja, jag lovar, efter tre verser så sov han väldigt gott. Åtminstone knäpp han upp ögonen.
Jag hoppas ni inte somnar in nu då, för vi har faktiskt raggat fram Åkare Lundgrens begravning med Fred Åkerström. Lång och härlig.
Nu åkte Åkare Lundgren sin sista långa färd. Nu var han död, nu for han bort ifrån vår vackra värld. Hans gamla häst var skrudad i nya blanka don, och fyra sorgsna söner, det var hela procession. Så drog mot kyrkogården en modfälld karavan, men Oskar fick en bra idé, vi åker in till stan och får oss ett par supar på någon Sara Kron. Vi har ju ganska gott om tid och prästen väntar nog. Det voro alla ense, det blev ej någon protest. Det styrde in mot stadens tull med kista, vagn och häst. Och snart bland glas och flaskor, det druck och mod och kraft. Men hur det var så glömde det vad ärende vi haft. Det var så vackert väder och hela livet log, och fyra glada bröder körde häst från krog till krog, och ingen kom ihåg vad det var de hade glömt, och ingen höll någon räkning på det bägare de tömt. När nattens vindar spelte sin första svaga ton, då nalkades så sakteligt en sorglig procession. En häst och fyra karar som efter dagens strid nu styrde fram på vinglig stråt mot kyrkogårdens frid. De buro in sin kista och fann en nygrävd grav, och Oskar kommenderade, håll andetag, lägg av. Sen tog han av sig hatt och såg sig fånigt kring och tyckte att det borde ta och sjunga någonting. Och fyra hesa röster som darrade av sorg, det stämde upp din klara sol, han är en väldig borg. Och med berusat allvar och kraft och energi, det slogs med slitna fraser och förvanskad harmoni. Vad gör det väl den döde där nere i sin grav, att kistan hamnat upp och ner och locket ramlat av, när han har fyra söner som står där allihop och fälla bittra tårar bakom nya plommonstop. Vad gör det väl den döde? Det gör väl ingenting att sönerna har slumrat in och hästen vankar kring och nyper sig en tugga på kullarna bredvid. När nattens mörker ruvar över kyrkogårdens frid.
Ja, Björn, det var under din trubadurtid, sa du. Det var mycket som hände då. Du sjöng och spelade gitarr, alltså. Gör du det fortfarande?
Nej, jag köpte en gitarr en gång och satt och spelade en kväll och sen råkade jag trampa i den, så att jag blev aldrig någon musikant. Men däremot så har jag uppträtt på faktiskt 4 krogar i Stockholm och sjungit Åke Lundgrens begravning. Jag vet inte varför, men jag blev utkastad från allihopa. Tror jag är en av de få som har uppträtt under folkets jubel på Sagas restaurang som heter Kaos. Och faktiskt blivit utkastad även därifrån. För man får inte gå upp oanmäld på scenen. Men så småningom så lärde jag mig att ska man sjunga offentligt eller på fester, då ska man lära sig någonting kort.
Ja, så det är det. Men du betyder att oanmäld på fester, du gick upp oanmäld också i politiken då, för att du sålde dina tryckerier och blev... Var det så att Tage Lundberg hade något finger med i det spelet?
Ja, alltså ensam hade jag inte klarat av att vinna det valet, men jag hade hjälp av framförallt Tage Lundberg då och Ove Holter. Så att vi tre tillsammans, det kan man säga, det var ingen som rådde på oss, utan vi var jätteduktiga tillsammans. Så att jag kan säga, Ove är inte aktiv i politiken längre, men jag kan säga, och det är lite uppriktigt, att han är också kavallerist för övrigt, Tage Lundberg, att utan Tage Lundberg skulle jag inte ha blivit kommunalråd. Utan Tage Lundberg skulle jag inte ha blivit avsatt som kommunalråd heller.
Det är så, han är stark.
Han är jättestark. Alla är rädda för Tage utom jag, så att Vi brakar ihop emellanåt, men sen blir vi vänner igen.
Men du har yttrat någon gång också att det är förvånansvärt få som yttrar sig i fullmäktigemötena.
Ja, det är beklämmande faktiskt. Alltså att de som sitter i fullmäktige och i riksdagen också, det ska ju vara ett representativt urval av befolkningen. Och det är det definitivt inte. Utan tittar man på fullmäktiges sammansättning här ute, så är det ju majoriteten består av pensionärer, sjukpensionärer, ombudsmän, folk som är anställda av partierna och offentliga anställda. Rosaspartiet, vi har 5 mandat. Alla, där är 4 egna företagare och en är arbetsledare. Vi kommer varje fall från den verkliga verkligheten.
Men du, ett tag så hade du... du blev utfasad, kan man säga. Hur kom det sig att är det inte för att du är lite för uppriktig ibland och säger saker som retar folk?
Utfasad, vad tänkte du på?
Ja, när du blev utfasad ifrån näringslivsjobbet.
Nej, det berodde egentligen på att jag fortfarande var aktiv politiskt. Och jag satt ju då som vd, som det kallades för då, i näringslivskontoret och kritiserade då den kommunledningen, alltså när jag tycker de gjorde fel, och till slut orkade de inte mer det här, utan de slog sina kloka huvuden ihop, om de nu var så kloka det vet jag inte, men de slog ihop huvuden i varje fall och bestämde sig att jag skulle avskedas, och det trodde jag aldrig de skulle våga göra under valrörelsen, men det gjorde de.
Och det var då du blev aktiv i Roslagspartiet?
Alltså. Absolut, för jag lämnade Moderaterna strax efteråt. Jag orkade inte med dem längre. Alltså nu talar jag om Moderaterna på kommunala planet. På riksplanet tycker jag de är duktiga.
Hur är du, Tage Lundberg sa det, han både såg till att du blev kommunalråd och att du fick kicken. Han har ju också lämnat Moderaterna, stämmer det?
Ja, det är inte bara Tage, det är flera som har gjort det, och framförallt bland många av medlemmarna, av Roslagspartiets medlemmar. Vi har ju den näst största föreningen inom politiska föreningen här ute, och det är, för det mesta är det Moderater, men vi har även fått över folk från Folkpartiet, Östergårdspartiet och Centern, ja, det är från många partier.
Men du, var det likadant när din nästa låt här på den tiden när du funderade på att bli kavallerist i FN-tjänst?
Nej, det var när jag låg på K1 då. Då var jag kavallerist, eller rättare sagt, det var ju högvakt när jag låg i. Man fick rida till slottet och sådär. Och då tänkte jag att jag skulle söka FN-tjänst. Och för att kunna göra det så skulle man behöva gå på befälsskolan, för jag ville bli sergeant i och för sig istället där det var fred. Sypen hade jag satsat på. Och det var bara det att min häst hade ju brutit nacken på fritid, så att jag var inte så populär. Så att varje gång som jag frågade då, jag har ju sökt till befälsskolan, då fick jag inte ens gång något vettigt svar, utan de bara log. Ja, just det är Molin, 107 Molin. Ja, vi ska be få återkomma, sa de, och så flinar de bara. Jag är nog den enda på K1 som någonsin har sökt till befälsskola och inte ens en gång fått ett avslag. Men jag måste säga att jag har alltid trivts i det militära väldigt bra, och jag skulle nog ha velat varit i FN-tjänst. Och jag beundrar de här killarna, och nu även tjejer som det är nu för tiden, som gör militärtjänst i Afghanistan. Alltså det är helt fantastiska människor och sådana patrioter. Jag är ju royalist och superpatriot, så jag beundrar dem här, så jag skulle gärna vilja spela en skiva för dem.
Och då har du valt Under blågul fana.
Den passar perfekt.
Björn Molin, som jag har här för nyfiken på, önskad av Göran Enerstål i Sunne, gamle patron i Vira-spelen. Och du ville komma iväg, sa du, ut till FN-tjänst, men det blev aldrig så då? För att du fick inte bli befälsutbildad, var det så?
Ja, nej, de hade rätt så bra betalt, va? Så att jag hade en dröm där att kunna vara ute några år och tjäna ihop en slant som hade någonting att stå på när man kom hem, någon slags plattform i livet.
Ja, du om vi återgår då till vårt eget Österåker, så är det ju rätt spännande att höra. Hur ställde sig Roslagspartiet till det här med namnfrågan? Det skulle ju bli Åkersberga, vill man döpa om till Österåker. Hur har det gått med det?
Nej, fullmäktige har ju tack och lov avslagit det, för att det hoppas jag att de håller i. Men jag fick till min förskräckelse se ett mejl mellan två personer där det visade sig att en tjänsteman fortsätter att arbeta med frågan att ändra Åkersberga till Österåker, trots att fullmäktige har avslagit det hela. Och det hoppas jag inte tas upp efter valet i varje fall.
Apropå valet, så nämnde du ju då också att det här med utlandstjänst, och att du beundrar de här personerna som ges ut för att jobba för fred och bättre kommunikation och demokrati. Jag såg i morse att Socialdemokratiska alliansen, som det kallas för oppositionen, ville dra ner på pengarna till utlandstjänster.
Ja, det är ju väldigt trist. Alltså, hur skulle det gå till? Ska svenskarna nu gå i täten och lämna såna där krigshärdar när man äntligen gör någonting vettigt då för världsfreden? Alltså, jag tycker att Socialdemokraterna drar ner nu. Jag tycker att det är väl en av de sakerna jag kritiserar den borgerliga regeringen för. Det är att de för det första tillsatte en vapenvägrare som försvarsminister. Det är ju en katastrof där. Ja, tidigare hade man ju Björk där, och han var ju någon malaj i lumpen. Även det var ju en katastrof. Men det är ju ännu värre att tillsätta en som inte är kompetent som försvarsminister. Men jag tycker att deras neddragning, borgerliga regeringens på försvaret, redan det har, är en katastrof enligt min uppfattning.
Men du, om vi då återgår till det här med namnändringen, så har vi har du vurmat för att stötta de här personerna på Österåkersanstalten, som är det vi är kända för med namnet?
Ja, det är ju lite trist att en kommun, men man blir färre, en kommun blir färgad utav sitt namn. Men vem vill åka till Alexander där de skjuter poliser? Och alla vet att man gör en gummistövlar i Gislaved, fast man inte gör det längre. Så att kommunerna får ju, man känner igen, man får såna aha-upplevelser när man pratar om kommuner i olika sammanhang. Det var ju lite tråkigt att kommunen blev ihopkopplad med en anstalt, men ja, man kan ju säga att det är lite grann, tycker jag också, man kan tänka på när man pratar om anstalten, att man lider lite med människorna som sitter där. Det är ju mest killar, och de har ju gjort grova saker, men hur lätt det kan vara att hamna in på fel spår. Jag har en kompis när jag växte upp, inte en kompis, en bekant, och så försvarade sig i Rågsved, han blev överfallen, och den killen som han slog till, han knäckte nacken mot en gatsten och han hamnade i fängelse. Och har han haft lite otur, så har han fortsatt den banan sen, och det är lätt gjort att man hamnar fel. Det räcker med att man kör bakfullen lördag morgon då, eller söndag morgon då, inte har promillegränsen klar för sig och åker dit, och sen blir man av med körkort, och då kanske man blir av med jobb, och sen börjar han utförslöpa som till slut kan sluta väldigt illa. Så att det är lätt att vara kaxig när det har gått bra, men det är många tråkigheter som ligger bakom att folk råkar riktigt illa ut och hamnar i fängelse naturligtvis.
Ja, det var ju så att Johnny Cash var ju här och sjöng för oss på fångarna på Österåkersanstalten en gång för ett antal år sedan. Och den skivan har du önskat, A Boy Named Sue, som ju är en direktinspelning från Österåkersanstalten tydligen.
Ja, och där kan man ju faktiskt lyssna på texten då om den här killen som får ett flicknamn för att hans pappa, som struntar i familjen då, ändå vill ge honom en chans att alltid hamna i bråk så han ska bli stark och så här. Det är ju en konstig grej egentligen, men så är det. Jag gillar Johnny Cash, gillar det, han lever ju inte längre, men och Ann-Britt Grünewald som såg till att han kom till anstalten, det tycker jag var helt fantastiskt, så den vill jag gärna höra.
Well, my daddy left home when I was 3, and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him, 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue.
Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up quick and I grew up mean. My fists got hard, my wits got keen. Roamed from town to hide my shame. But I made me a vow to the moon and stars, I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Well, it was Gatlinburg in mid-July, and I just hit town and my throat was dry. I thought I'd stop and have myself a brew. At an old saloon on a street of mud, there at a table, dealing stud, such a dirty mangy dog that named me Sue. Well, I knew that snake was my own sweet dad from a worn-out picture that my mother'd had. And I knew that scar on his cheek and his evil eye. He was big and bent and gray and old, and I looked at him and my blood ran cold. And I said, my name is Sue. How do you do? How you gonna die? I told him. Well, I hit him hard right between the eyes, and he went down, but to my surprise, come up with a knife and cut off a piece of my ear. But I busted a chair right across his teeth, and we crashed through the wall and into the street, kicking and a gouging in the mud and the blood and the beer. I tell you, I've fought tougher men, but I really can't remember when. He kicked like a mule and he bit like a crocodile. I heard him laugh and then I heard him cuss, and he went for his gun and I pulled mine first. He stood there looking at me and I saw him smile. And he said, son, this world is rough, and if a man's gonna make it, he's gotta be tough. And I know I wouldn't be there to help you along. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's that name that helped to make you strong. Yeah. He said, now you just fought one hell of a fight, and I know you hate me and you got the right to kill me now, and I wouldn't blame you if you do. But you ought to thank me before I die for the gravel in your guts and the spit in your eye, cause I'm the that named you Sue. What could I do? I got all choked up and I threw down my gun. Called him a paw and he called me a son. And I come away with a different point of view. And I think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still think that's it.
Ja, det var Österåkersanstalten och Johnny Cash. Och jag sitter här med Björn Molin och är nyfiken på vad han gör idag. Och vad har du för åsikt om expansionen i kommunen då?
Ja, jag får säga sånt för Roslagspartiets åsikter. De sammanfaller ju helt med mina egna åsikter där. Vi tycker att kommunen byggs ut alldeles för snabbt. Vi träffar aldrig några människor som säger vad kul om vi blir 60 000 invånare till 2020. Det ska verkligen bli roligt. Kommunens politikers mål, det är att skapa ett bra samhälle för människorna här. Det är inte alls prioritet ett att folk ska flytta hit. Det är ett missförstånd. Och jag hoppas att vi får med oss många väljare som säger stopp, ta lugnt, kolla ner det hela, för att vi behöver inte alls öka i den här takten. Det vi skulle behöva göra här, det är att bygga små hyresrätter till ungdomarna och även ensamstående och äldre som vill ha en liten boendekostnad, en låg boendekostnad. Det är helt fel att tvinga bort ungdomar. Vart, man kan fråga sig, jag har ju själv två barnbarn som är i den åldern. Vart ska de bo någonstans? Deras föräldrar har inte pengar så de kan köpa sig en lägenhet åt dem för 1 miljon. Per styck. De måste få en möjlighet att stanna kvar, och om de inte kan stanna kvar, som många säger då, så de får flytta till en annan kommun. Vart då? Det finns inte ens en lägenhet i Botkyrka. Det är en riktig ynkedom att svika den uppväxande generationen och alla människor som vill bo billigt många människor får ju bidrag till sitt boende, men vem vill ha bidrag om man kan slippa? Många ensamstående människor skulle säkert nöja sig med ett rum och kök om de bara hade möjlighet för att kunna klara sig själva. Vi måste bygga små hyresrätter, och det är mycket vi borde göra för ungdomarna. Det är en katastrof. Det har aldrig funnits så många förstagångsväljare som i det här valet. Jag hoppas de väljer partier som vill bygga många och små hyresrätter. Och hittills är det faktiskt bara Rosas parti som har drivit på det. Alla andra säger bostadsrätter, och sen den som har lust, inte har lust, den får flytta, den som inte kan få fram pengar. Sådana hårda samhällen kan vi inte bygga upp.
Tror du inte att, ungdomarna själva har gats nog att göra någonting åt det här? Jag tycker att det är för lite ungdomar i politiken, är det inte det?
Ja, absolut. Medelåldern är fullmäktige, den är ju 56 år och sånt där. Och den ökar nu till något år även i nästa val om man ser på valsedlarna. Och det är ju en katastrof, men det är inte så lätt för ungdomar att ta sig in i politiken, för att de kommer med där och det sitter en massa undersysselsatta pensionärer och offentliganställda och breder ut sig, och då kommer de och sticker fram en fråga och säger, ja, skriv en motion, och säger, vad är motion för någonting? Ja, då flinar folk åt dem och de tappar sugen rätt så fort faktiskt, och det är lite trist.
Släpper ni in ungdomar i ert parti?
Vi har ju den yngsta, Matilda, som står på vår lista på valbar plats. Hon är 20 år och det hoppas vi mycket på, att folk ska kryssa på hennes namn. Och det kanske kan inspirera andra att vara med. Man behöver ju inte sitta med i fullmäktige för man är med i politiken. Men det finns ju massvis med andra uppdrag man kan kliva in i. Ja, det vore välgörande. För om du kommer ihåg, Kurt, så när Lennart Näckman var kommunalråd, då hade vi en 60-årsgräns. När man fyllt 60 så fick man inte vara med på ha några politiska uppdrag längre. Och det tyckte jag var trist. Jag kommer ihåg när Lennart avgick. Och det var trist, för att han var väldigt kompetent och påläst. Men den gränsen fanns, och den kanske vore bra om den fanns nu, kanske på 65 istället eller någonting. I och för sig skulle jag själv åka ut dem, men fanns det bara någon annan att sätta in så vore det bra.
Ägnar sig ungdomarna idag, tror du, åt för mycket? De har det för lätt, säger vissa människor. De har det för förspänt och känner in, skulle vi behöva ha en rejäl kris innan det händer någonting med ungdomarnas vilja, som det var på 60-talet, 68 revolutionen, och det blev både åt höger och vänster ett mycket större ungdomsengagemang.
Ja, engagemang är bra, men det kan vara tveksamt att peka ut just de här curlingbarnen. För att curlingföräldrar finns det också gott om, som inte har några ambitioner. Och, men om folk är rädda om sina barn, då ska man inte bara sticka till dem pengar och låta dem bo hemma till de blir 30 år. Utan man ska ställa krav på dem, men man kanske ska ställa krav på sig själv också. När ungdomarna är ute här på gatorna på helgerna och härjar, då kanske föräldrarna ska ställa ifrån sig sin sura rödvin och grönmögelost och ge sig ut och bara ute. Man kan väl gå ut och fika någonstans eller gå på bio eller vara ute och gå överhuvudtaget. Man kan inte bara lämna ungdomarna av en förvåg. Så att det är både curlingföräldrar och curlingbarn, ska jag vilja säga. Och ja, det fanns ett gammalt talesätt som säger, feta poeter skriver dåliga dikter. Och jag tror faktiskt att vi har för bra för att vara intresserade av att engagera oss.
Du hade då, nästa musikval var ju Gustav Lindströms visa, och den vill du ha därför att du är för starka expansion, men det river väl inte så mycket?
Nej då, det handlar ju om rivningsraseriet i Stockholms stad när mer och härjade hårt där och rev ner alla gamla fina hus, alltså, så att man kan inte koppla det direkt till det, men det finns ju en strof där som går ungefär så här: vad är det för en adorar som härjar i stan med sitt satygt i plan och så vidare. Och det tycker jag faktiskt här också. Kanalstaden ska bli 4000 nya bostäder, men inte en bit mark lämnas till näringslivet. Det finns massor som är företag som vill köpa en industriton, men det finns ingen plan på att bygga nya industriområden. Och det är jättedåligt. man kan faktiskt inte, även om man är curlingvuxen, så kan man faktiskt inte bara bo och äta. Man måste faktiskt arbeta också. Och då behövs det arbetsplatser. Det finns brist på kontorslokaler. Det finns brist för små hantverkslokaler. Det skulle man ändra planen. Och förhoppningsvis kan vi göra det efter valet om vi blir starka i Roslagspartiet.
Då spelar vi Gustav Lindströms visa.
Nästa visa är lika mån tillägnad den här mycket märkliga stad som vi ser upplösa sig långsamt inför våra ögon medan vi står och tittar på den och transformeras ut i märkliga sovstäder långt ut i skogarna, ut i Farsta och ut i Vantörs församling. Den är också tillägnad de mycket skärpta och slutna herrar som är tillfinnades nere vid Stockholms ström från Arla om morgonen till Särla där de står och fiskar. En av dessa är Gustav Lindström. Ut ur Mälarens dunkla och strida bölja sig reser stan just där strömmarna vida skummar och geser. Stan som de äntligen lyckats skada i märgen. Färgen på söders höjder är röder som glödgad malm. En morgon här på Norrbro, den är en ganska grann. Ser du solen, den står i brand, ser du högt över grann. En morgon här på Norrbro, just när klockan slår fem. På väg genom stan är till lilla Skinnarvik skrämt. Är du på dem? Se där i båten vid hoven står redan Granlund och stretar. Och på patärren står Gustav Lindström och metar. Men på en stol sitter ledigheten och spisar. Kisar mot solen, väger på stolen, tänder en fimp. Och tjenare Gustav Lindström, hur har du det idag? Ja, tack ska du ha, ser du fast lagom så bra. För imorgon så får man flytta till Fasta, min vän. För nu ska de börja riva på lilla Skinnarviks gränd. Röv på dem och Werner Jonsson som räknar med att på Sydor får bli gamling. Han sitter numera ut i Vantörs församling. Men Hanses hus som låg ner på Brännkyrkagatan, där är det sluta schaktar om ut för någon sorts kontor. Vad är det för renadorer som härjar i stan? Så är du glada som barn med sitt satyg till plan. En prick och en knäpp på näsan så att han blev bränd. Det skulle de ha som river på lilla Skinnarviks gränd. Är det på dem? Men man är väl ändå inte bara till för att klaga. Än finns det mycket mellan Skans tull och Haga. Och än kan man andas en smula här ner vid strömmen. Drömmen får leva fast än den skevar höjer över på den. Men tittar det runt omkring, titta noga som fan. För dem det radan så river de hela stan. Och sen rusar vi in i mardrömmen av glas och betong. Och där sitter vi sen och hörrar och tycker skjorten är trång. Röv på den.
Ja, det var Ola Adolfsson, Björn. Du har ju också brukar åka iväg till Jämtland, stämmer det?
Ja, vi har ett ställe uppe på, det heter Hammarnäset. Det ligger mellan Åre och Östersund. Det är, jag har ju ett enormt frihetsbehov, alltså att kunna göra vad man vill, och jag har en tolerant fru så jag får göra det också. Så att, jag föddes ju som ett eksemsbarn i en torr förlossning, så jag hade eksem över hela kroppen och låg fastbunden i en säng då i flera månader faktiskt med kära över hela kroppen. Och jag tror att jag kommer inte ihåg det naturligtvis, men däremot så har jag hela min uppväxttid så har jag haft ett enormt frihetsbehov. Jag kan aldrig ha tättsittande kläder och skärp, och jag, på senare år har jag lärt mig att klocka. Jag kunde inte ha ring och slips, får jag såna där krampkänslor nästan. Och jag har ett väldigt behov av havet och stor natur och fria vidder och få göra vad man vill, naturligtvis inom lagens råmärken. Men det har verkligen ett sånt behov och den där passar.
Men har inte det också inneburit ibland att du har på grund av ditt frihetsbehov sagt saker som du kanske har ångrat?
Ja, absolut, man kan säga saker som sårar folk och det är ju inte meningen, men eftersom när jag öppnade mitt företag då när jag var 21 år, då sa min pappa till mig: Björn, ljug aldrig. Man kan nämligen inte ha eget företag och ljuga. Men jag missförstod det här, så jag trodde att man alltid måste säga sanningar också. Och då har ju folk frågat mig: vad tycker du om min nya klänning? Och då har jag sagt: den tycker jag inte ser någon vidare ut. Och det, man kan ju lika gärna vara tyst, va? Så att på det sättet, man har ju, är man för öppenhjärtig, då sårar man folk också ibland. Och det är tråkigt.
Det kan bli konsekvenser av det som är som sitter kvar kanske.
Ja, det kan ju bli det. Jag var hos en bekant som hade byggt en väldigt fin timmerstuga och så allting var så fint inrett och så var det en fruktansvärd tavla på väggen. På Ljusterö var det förresten. Och då sa jag: hur kan du som har så fantastiskt fin smak och gör så tjusiga saker själv, hur kan du sätta upp sånt där kludd på väggen? Och då började barn och gråta. Då var det hon som hade målt. Så att det måste säga att det är bättre och vara tyst ibland faktiskt.
Jo, men du har haft sinne för att titta på och bedöma konst, för du gjorde väldigt mycket grafiska blad under din tid som skrintryckare.
Ja, jag öppnade grafiktryckarna, mitt andra skrintryckeri här ute. Då försökte vi att bara köra konst och dessvärre så gick Konstfrämjande, som jag satsat hårt på, de gick i konkurs, va? Så att, men trodde man ju inte att en folkrörelse skulle kunna gå i konkurs, men jag tryckte mycket konst under de åren som jag hade grafiktryckarna.
Det gjorde jag, men där fanns väl också de här frihetslängtan i konstnärernas uttryck.
Ja, och konstnärer överhuvudtaget. Innan man börjar jobba med konstnärer så tycker man att de är lite knäppa. När man har jobbat med konstnärer en tid upptäcker man att det är nog inte de som är knäppa. Det är nog vi andra som inte förstår hur de kan tänka. Alltså, så att det är väldigt imponerad av artister och konstnärer, måste jag säga.
Ja, så att Ulf Lundells Öppna landskap har du önskat som en bra illustration till det här.
Ja, det går rätt in i hjärtat på alla människor som har frihetsdrömmar.
Nära havet vill jag bo några månader om året, så att själen kan få ro. Jag trivs bäst i öppna landskap där vindarna får fart, där lärkorna står högt i skyn och sjunger underbart. Där bränner jag mitt brännvin själv och kryddar med johannesört och dricker det med välbehag till sill och hembakt bröd. Ingen kommer i min närhet som stänger in och fel. Jag trivs bäst när dagen bräcker, när fälten fylls av ljus, när toppar gal på avstånd, när närmsta hus, men ändå så pass nära att
sitter under stjärnorna kan höra festens skratt. Jag trivs bäst i fred och frihet för både kropp och själ. Jag trivs bäst när havet svallar och måsarna ger skrik, där stranden fylls av snäckskal med havsmusik uti. När det klara och det enkla får råda som det vill, när jag är jag och nej är nej och tvivlet tiger still, då bäst i öppna landskap när jag har ett ben.
Ja, Björn, det var om din frihetslängtan och behovet av frihet. Vad gör du när du inte är politiker? Har du gett ut i världen i övrigt också?
Förutom Jämtland, vänner.
Ja.
Jo då, jag har varit ute rätt så mycket och rest faktiskt. När vi är inne på det med frihet så är ju också min nästa skiva som heter Woman med Jerry Williams. Den tycker jag, skulle vilja motivera lite mitt val där. Erik Fernström som rörmokaren heter egentligen, han har ju sina rötter här ute och ifrån Sundbyberg, om jag inte minns fel. Det var så att jag seglade i Grekland ett par gånger. Och då en gång så var det en kompis med där som heter Björn von Euler, och han skulle sköta grammofon. Vi hade en grammofon, en skivspelare med. Han hade med sig två skiv eller musiksorter. Det ena var då Four Seasons med Vivaldi, när jag lärde mig att uppskatta, och det andra var Woman med Jerry Williams. Och då frågade jag hur han kunde kombinera det, för att jag gillade ju båda delarna där. Och då sa han, du ska få se en grej, vill du se delfiner? Ja, det är jättekul. Vänta, så han. Så gick han ner i kabussen, satte på bommen då med Jerry Williams på högsta ljud. Och det var ju olidligt högt. Och då stängde han dörren upp. Och det gick inte länge förrän vibrationerna i vattnet gjorde att vi långt bort såg de här svarta fåglarna som alltid flyger över delfinerna och äter upp matresterna. Då kom delfinerna när de spelade Jerry Williams dundrande mot båten. Så hoppade de och skuttade runt ett tag. Och sen så var det slut med det. Och sen så nästa gång så sa min kompis Bosse Sjöberg då, kan du fixa lite delfin? Ja visst, sa Björn von Euler. Så gick han och satte på bomben igen. Och så kom de igen. Och jag träffade Jerry Williams här i centrum. Men jag glömde bort det då. Så att när jag träffar någon gång ska jag säga att han kan sälja skivan till de som vill se delfiner också. Frånsett det så har jag ju alltid varit väldigt förtjust i kvinnor. Så att, ja, det har jag alltid varit. Men jag har ju varit väldigt skötsam, för jag har varit gift i 47 år med samma person till och med.
Är det en hälsning till henne?
Jajamensan, det är alltid en hälsning till Lena när jag säger någonting i radion.
Just don't know at all. ocean, and now you're breaking my heart. Woman, don't turn away. I need you to stay. I need you right by my side.
Björn Molin, jag sitter med honom här i Nyfiken på, önskad av Göran Enerstål i Sunne, som är en av dem som lyssnar på nätet. Om man skriver bara in radio.osteråker.se så kan man lyssna där i datorn medan man fortsätter att jobba. Om man nu ska säga att man ska lyssna på jobbet i datorn, det är kanske lite lättsinnigt. Vad tycker du om lättsinne? Att folk är lite lättsinniga, du har haft åsikter om.
Ja, folk är lättsinniga och det kan man ju alltid diskutera. Men vi har ju väldigt bra i samhället. Redan på Gunnar Strängs tid som finansminister så sa han i ett valtal en gång: det är inte lätt att springa i fatt Svensson när han åker iväg med sin nya PV på väg till sommarställe och säga att du har ett helvete. Så att folk har ju bra och det har jag ju själv också. Men det som jag tycker är lite trist i det här lättsinnet, där man tror att allting ska vara som det är. Det blir inga förändringar. Man behöver inte ta några initiativ, utan det är bara att knalla vidare. Och man tror att det finns en trygghet. Det finns inte en trygghet någonstans. Alltså, utan man måste själv ta tag i saker och ting. Och det kommer alltså alltid en måndag morgon när man sitter där och undrar varför har inte jag fått min portion serverad? Och när nu är ju valtider och man går till val på att folk ska få mera bidrag och man ska få längre utbildning, man ska överhuvudtaget inte behöva göra någonting, man ska inte behöva ta ansvar för att betala en fackföreningsavgift ens en gång. Då har jag valt den här skivan som heter Sunday Morning Coming Down, och det tycker jag man ska tänka på. Det kommer faktiskt alltid en söndag morgon, alltså när man vaknar upp och undrar vad är det för någonting, vad vill jag för någonting, har jag några ambitioner överhuvudtaget. Det här är bara, man tänker sig den här krisen i Grekland när man ser, nu måste man höja pensionsåldern från 53 till 67, var det blir demonstrationer. Grekerna har ju självklart levt över sina tillgångar. Vem ska ha rätt att gå hem när man är 53 år och överlåter allt arbete till andra? Jag tycker 67 år är för en tidig pensionsålder. Jag tycker man ska höja pensionsåldern till 70. Och den som sen inte orkar jobba, ja, den ska inte behöva jobba självklart. Men alla borde försöka hjälpa till i samhället. Det är inte vettigt att en stor grupp av människor, 1,6 miljoner pensionärer, inte ska hjälpa till i samhället. Varför ska man inte hjälpa till? Alla ska vi hjälpas åt. Speciellt de som har barn och barnbarn borde väl kunna erbjuda sig mer än man gör idag. Man kan också erbjuda sig att hjälpa grannarna och med olika saker. Alltså, jag tycker inte det är alldeles för lättsinnigt att säga jag har gjort mitt, jag har minst att kämpa på, jag har jobbat i 30-40 år. Ja, men det kanske inte räcker om vi ska ha det bra. Vi kanske behöver hjälpa varandra mer.
Men sen har ju då den här problematiken att våra ungdomar inte kommer in i politiken heller, som vi har berört tidigare. Att vi kanske tar för oss för mycket ibland och inte släpper in ungdomarna.
Ja, det är absolut så. Det är, alla, om jag tar till exempel pensionärer, eftersom jag är pensionär själv då, så säger man att vi har rätt, vi har minsann, vi har skapat. Ja, det är väl inte riktigt sant. Det finns inga pengar fonderade till pensioner. Vi måste förlita oss på nästa generation att de ska ta hand om oss. Och då tycker jag faktiskt att man måste släppa fram ungdomarna mer. Det är faktiskt viktigare att ungdomarna har det bra än att pensionsmedlen höjs. Och man kan ju ta exempelvis det här jobblinjen som den här regeringen har drivit. Då säger man så här, när man sänker då, man får alltså ett jobbskatteavdrag, man får lägre skatt om man har ett jobb. Då säger pensionärerna, det är orättvist, alla ska ha samma skatt. Ja, är det så? Om man inte har något jobb kan man väl inte få ett jobbskatteavdrag. Det är lika orimligt som att säga att man vill ha ett reseavdrag fast man inte reser. Det är inte vettigt. Alltså, man måste stimulera folk att arbeta. Om inte folk arbetar, ja, då blir det inga pengar till pensionen. Så enkelt är det.
Och så måste man engagera sig politiskt, menar du också? Så helst. Man är med och bestämmer över hur gatan sköts och allt det där.
Ja, det är bra om folk engagerar sig politiskt. Jag kan säga att det finns en annan grupp som är alldeles fantastiska i samhället som gör en väldig insats. Ofta så syns de inte, och det är idrottsledarna. Och de tycker jag är helt otroliga. Jag tittar här om dagen när barnbarnen spelar handboll. Vilka fantastiska människor som ställer upp på sin fritid och ser till att ungdomarna har saker och ting att syssla med. Det är en grupp som jag verkligen beundrar i samhället. Men som sagt, vi måste släppa fram ungdomarna. Ungdomarna måste gå i första hand. Det är de som är framtiden. Det är faktiskt inte vi som har framtiden bakom oss som man ska satsa på i första hand.
Och det betyder att du har önskat Sunday Morning Coming Down, så vi får anledning att reflektera en stund.
Ja, det är Chris Kristoffersson, och den texten borde många lyssna på, även jag.
Well, I woke up Sunday morning with no way to hold my head, didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can
he was kicking. Then I crossed the empty street, caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. Stopped beside a Sunday school and listened to a song that they were singing. Then I headed back for home, and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams yesterday. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down.
Jag och Björn Molin, som jag sitter med på, nyfiken på, det är ju mycket folk som har åsikter om dig och som på grund av ditt rättframma sätt då, att du säger sanningar eller vad jag förstår att du berättar om, så blir det väldigt mycket åsikter om en person utan att man vet om det ibland. Snacket går så att säga. Det gäller väl flera av de politiskt aktiva, även om de inte är så många som du hävdar. Det är inte så många som yttrar sig, är det så?
Jo, folk är ju rädda för att få bli, ja, den som har framfört en åsikt. Per Skåntorp, en väletablerad folkpartist här ute med ett inflytande många, från många stora bolag i Sverige, han har lärt mig en sak och det tycker jag är väldigt bra. Den som inte har några fiender är ingenting att ha till vän. Det är den människan som vänder sig bort och tittar bort när andra blir överfallna på gatan och så. Och en sån person är inte jag. Och då, eftersom jag har åsikter på de flesta områden och jag också framför dem, och jag är också beredd att ta kritik, men därför har jag ju uppfattat lite kaxig sådär, och det har jag ingenting emot. Det får de gärna tycka att jag är.
Men det är det som är politikens förutsättningar, att man bryter åsikter mot varandra, och det är rätt viktigt att man gör det, tror jag, för att det säger också de rödgröna när de sitter i fullmäktige. Det är egentligen deras enda forum att på fullmäktige diskutera. Man har ju en stor önskan egentligen att
alla människor tog del åtminstone av radions sändningar från fullmäktige, men man har också möjlighet att besöka fullmäktige för att se de här representanterna som sitter där. Men du, om de nu har åsikter om det så kanske de inte vet allt om det. Har du ingenting som är dolt och som du är jättebra på?
Nej, jag har verkligen bräckt ur med allting jämt och berätta vad jag kan. Jag är ju väldigt duktig, tycker jag själv då, i grafologi, och det har jag berättat tidigare när man tolkar handstilar. Och det har jag haft mycket glädje av genom åren. Men...
Har det stämt alltid då?
Det stämmer alltid, det är bara det att det tar lång tid ibland, alltså, så att man måste analysera, och det är bara att titta själv man skriver. Men har du en jämn och harmonisk handstil, ja, då är du en jämn och harmonisk människa.
Är det så enkelt?
Ja, det är så enkelt. Det finns böcker på biblioteket, det är inga konstigheter där. Men jag kan berätta min positiva dolda talanger. När jag presenterade Lena hemma hos mig, vi var väldigt unga när vi flyttade ihop, hon var 18 år och jag var 20. Och när jag presenterade henne för min mamma, som därifrån man har lärt sig våra kaxi naturligtvis, så säger jag till Lena så här: men herregud, så, vad ska du ha honom till? Han kan ju ingenting. Och Lena blev alldeles förskräckt och så tittade upp då, och då förstod min mamma att möjligtvis hade de gått över gränsen där. Så hon la genast till då: jo, det förstås, han är duktig och skur ur badkaret efter sig, och så är han hemskt bra på att baka sockerkakor. Och det grundade sig på mitt första företag som jag startade när jag var 11 år, som hette Molins sockerkakor. Jag bakade hemma och sålde till tanterna och la på en krona i vinst på varje sockerkaka. Och det var faktiskt ganska många. Och för den vinsten så gick jag till Stabus kiosk i Segeltorp och köpte godis. Det är därför jag har fått skruva in 4 titangaddar. Alltså, jag sköttes inte riktigt bra på det området. Men hur som helst, Lena och jag gifte oss just så småningom och har varit gifta i 47 år. Och under den tiden så har det inte blivit många sockerkakor bakar, kan jag säga. Men jag är duktig på skur i badkaret.
Du Björn, det betyder att du har, din sista låtval här är ju ganska spännande. Det är, som du säger, barnbarnens favoritlåt en gång för länge sedan.
Ja, fortfarande faktiskt, för att jag har fått nya barnbarn. För 10 dagar sedan så fick min dotter tvillingar, och sonen fick en flicka för 8 månader sedan. Så jag har barnbarn i ett spann ifrån 20 år ner till 0 år. Och vart efter så har de har vuxit upp, så har jag sjungit och spelat balladen om den kaxiga myran med Stefan Demert för dem. Och det är ganska roligt, för att sen har de fått den på band, och de har trott att det är jag som sjunger på band. Då för dem. Så att, och den där kaxiga myran, den är så fantastisk. Alltså nu hoppas jag att de här 3 sista barnbarnen också ska vara intresserade av den och mina historier. För det är lättare om man kan dra samma grejer för dem.
Ja, han skriver på skivan här att Stefan Demert, att det visar för smutsiga öron.
Ja, ja, Stefan Demert var fantastisk.
Ja. Då kommer den här.
Jag uppstämma vill min lyra, fast det är blott en gitarr, och berätta om en myra som gick ut att leta barr. Han gick ut i morgondiset sen han druckit sin choklad, och försvann i lingonriset både mätt och nöjd och glad. Både mätt och nöjd och glad. Det var långan väg att vandra, det var långt till närmsta tall. Han kom bort ifrån de andra, men var glad i alla fall. 50 meter ifrån stacken, just när solnedgången kom, hittade han ett barr på backen som han tyckte mycket om. Som han tyckte mycket om. För att lyfta fick han stånka, han fick spänna varje läm, men så började han konka på det fina barret hem. När han gått i 4 timmar kom han till en ölbutelj. Han såg allting som i dimma, bröstet hävdes som en bälg. Bröstet hävdes som en bälg. Den låg kvar sen förra lördagen, jag ska släcka törsten min, tänkte han och lade bördan utanför och klättra in. Han drack upp den sista droppen som fanns kvar i den butelj. Sedan slog han sig för kroppen och skrek ut: jag är en älg. Och skrek ut: jag är en älg. Ej ett barr, jag drar till kället nu så ska jag ta mig fan. Lämna skogen och istället vända upp och ner på stan. Men han kom aldrig till staden, något spärrade hans stig. En koloss där låg bland bladen, och vår myra hejdar sig. Åh, vår myra hejdar sig. Den var hiskelig att skåda, den var stor och den var grå. Och vår myra skrek anåda, om du hindrar mig att gå. Han for ilsken på kolossen som låg utsträckt i hans väg. Men vår myra kom i lossen, han satt fast som i en deg. Han satt fast som i en deg. Sorgligt slutade denna sången, myran stretade och drog. Men kolossen höll en fången tills han svalt ihjäl och dog. Undvik alkoholets yra, du blir störst men kroppen loj. Och om du är född i myra, brottas aldrig med ett toj. Brottas aldrig med ett toj.
Ja, det var Kaxiga myran utav balladen om den kaxiga myran med Stefan Demert. Och det var din egen önskan, Björn Molin, som sitter här i Nyfiken på en kaxig myra, det var du är och uppfattar det själv som.
Ja, inte myra kanske, men kaxig.
Men du är arbetsmyra, det har jag förstått.
Det är absolut.
Nu ska du få en chans att komma med ett förslag till en annan vi kan göra Nyfiken på program med.
Du ser att det finns en person i Österåker som jag är väldigt nyfiken på. Och jag har ju en privat bekant till mig, så att jag borde veta det mesta, men det gör jag inte. Utan det är ett barn som kom i flyktingströmmen från Estland med i en roddbåt liggandes i en sockerlåda. Och det är lätt i rapp. Alltså det är,
konstnär med vargar.
Ja, fantastisk människa faktiskt då. Hennes historia, hur de rymde från Estland och hunden simmade efter den överfyllda båten tills den drunknade och de landade upp i Grisslehamn någonstans. Och hennes bror blev yrkesfiskare där uppe. Också en fantastisk människa. Ulo heter han. Ja, tyvärr kan jag inte hans efternamn och lite mystiska namn.
Men vi får ringa till Letty Rapp och fråga om hon är intresserad av att vara med i radion. För det kan ni alla komma med förslag på Nyfiken på genom att ringa till 08-540-64948. Så ska vi göra ett besök och eller att hon kommer till studion med egna skivönskemål. Det ska bli spännande. Och tack Björn Molin för att du ställde upp. Och tack Göran Enestål för att han rekommenderade det här intressanta programmet.
Ja, jag får också tacka dig Göran. Det var ju vänligt att du var nyfiken på mig och vad jag hade för mig nu för tiden. Jag hoppas att vi får se det snart i Österåker igen. Och det, till Letty Rapp vill jag säga, det vore roligt om du vore med, men jag är inte så övertygad om att det går hem om du berättar om din stora passion för vargar. För där finns det nämligen en konflikt där i Sverige. Alla gillar inte vargar, Letty, men jag tror att alla gillar dig. Det vore jättekul om du var med här.
Det är ganska kaxigt idag att gilla vargar.
Absolut, jag gör inte.
Nej, du gör inte.
Nej, absolut inte.
Tack Björn Molin för idag.
Ja, tack Kurt Hjälte för att jag fick vara med. Det är alltid trevligt att vara med dig och få vara med i dina program.
Ja, det var ju så att det var ju du som faktiskt gjorde att jag blev intresserad av radion när den låg i träda lite grann.
Ja, det var ju egentligen när Olander här, när han gick med i företagarna anmäldes här ute. Jag tog kontakt med honom och frågade Bernt, ska vi inte sätta fart på närradion? Jag pratade med Lars Asplund som var säkerhetsansvarig här i kommunen då. Så jag och Bernt Olander och Lars Asplund åkte upp till Norrtälje som var föregångare på området. Och mitt mål var egentligen inte det här när jag var kommunalråd. Det var inte det här underhållningsdelen som var det viktiga, utan närradion måste finnas i som säkerhetsventil. Händer det någonting, då måste man faktiskt snabbt komma ut till medborgarna och berätta saker och ting. Men sen att det sen kan kombineras med det här underhållningsprogram och samhällsupplysning på andra områden, det tycker jag är toppen. Ni har verkligen varit duktiga som har kämpat på. Egentligen förstår jag inte hur ni har orkat.
Nej, speciellt inte så. Vi fick ju lite ekonomiskt stöd tack vare dig också när vi drog igång. Och då fanns det ett annat perspektiv, och det var att näringslivet skulle utnyttja radions möjligheter att göra reklambudskap.
Och det var ju så att jag hade ju tänkt att ha ett program som hette Ring så spelar vi ungefär och går runt på företagen och intervjuar dem som när Per Rolf gjorde en gång. Det fanns ju en kul grej med Hans Torstensson, den gamla stadsarkitekten som var här. Och kom i disput med många när han delade tillåta styckning av fastigheter. Då var det ett program som man föreslog som skulle heta Hasse Snellerman, ring så delar vi.
Med det tackar vi Björn Molin för idag.
Tack, tack.